Det känns bra att vara hemma igen efter en skön semester. Det var dock så att under sommaren vi fortsatte att studera den bok som vi höll på med i maj månad. Esra bok. Men det är så att Esra bok inte slutar när Esra bok slutar, utan den fortsätter in i Nehemja bok. Det var nämligen en bok i den hebreiska bibeln. Och efter lite övervägande så beslöt jag mig för att fortsätta in i Nehemja bok. Därför har vi börjat lite grann in i Nehemja i sommar och kommer att fortsätta där idag i andra och tredje kapitlet. Det ligger en lapp här också där vi ombeds att hämta kassettbanden från Timoteusbreven som nu finns färdiga tydligen. Nehemja bok fortsätter där Esra bok slutade. Ni kommer ihåg att Esra kom tillbaka till Jerusalem omkring 457 före Kristus. Och att han fick till stånd tempeltjänsten igen och den andliga sidan utav situationen där borta i Jerusalem började fungera igen. Det blev en väckelse när Esra kom tillbaka. Ungefär 15 år senare så kommer Nehemja tillbaka efter att ha hört en ganska nedslående rapport om förhållandet borta i Jerusalem. Vi tecknade den historiska bakgrunden förra gången om hans arbete där i Susans borg såsom munskänk hos konung Artaxerxes. Men då han får höra ifrån några återvändande judar att situationen i Jerusalem är beklämmande, därför att murarna har rivits ned och portarna har bränts upp i eld och folket lider stor smälek och tempeltjänsten kan tydligen inte fungera under dessa förhållanden. Och så inträffar Nehemjas reaktion på den här rapporten, och vi har det första kapitlet som beskriver Nehemjas bön och som är hemligheten till hela följande kapitel i Nehemja bok. Bönen föranleder allt vad som händer i resten av boken, och vi skulle kunna dela upp den i två avsnitt, nämligen första kapitlet Nehemjas bön, kapitel 2 till och med 13 bönesvaret. Och därför så såg vi det viktigt att verkligen studera Nehemjas bön förra gången och se hur en effektiv bön bedes. Och vi såg hur han gav tid för tillbedjan, för bekännelse, för åberopande av Guds löften. Men hur han inte avslutade bönen med mindre än att han också bad Gud: Herre, kan du använda mig för att ändra på situationen där borta i Jerusalem? Så gör det. Men så gick det ganska lång tid utan att någonting hände. Och vi börjar i andra kapitlet med att läsa att det var inte förrän i månaden Nisan, det vill säga 4 månader efter det att Nehemja hade börjat bedja, som någonting började hända. Det var borta i vinterpalatset, fortfarande troligen i Susans borg, som Nehemja en dag inte förmådde att dölja sina känslor av sorg längre. Utan när han serverade konungen och drottningen vid deras bord, så kunde konungen se att Nehemja var bedrövad. Och han undrar: vad är det med dig, Nehemja? Du är väl inte sjuk? Du måste ha någon hjärtesorg. Och Nehemja blir häpen, ja, han blir rädd, står det i andra versen, i andra kapitlet. För det var förbjudet, enligt persisk lag, för en munskänk att uppträda sorgset vid konungens bord. Där skulle vara glada miner. Och nu hade konungen sett hans sorg, och han blir förfärad. Men han finner sig ganska snabbt och svarar rakt på sak vad orsaken till hans sorg är. Skulle jag inte vara sorgsen? Det är en stad där mina fäders gravar är, ligger röd och dess portar är uppbrända i eld. Och nu blir Nehemja verkligen förvånad. När konungen då svarar honom: så Nehemja, vad vill du då att jag ska göra? Och det är liksom Nehemja inte är beredd på detta svar ifrån konungen, eller på denna reaktion. Utan han blir verkligen häpen och vet inte riktigt vad han ska svara. Och innan han svarar så förstår vi att han snabbt knäpper händerna bakom ryggen och ber en kort bön. Till det står: då bad jag en bön till himmelens Gud. Så svarar han konungen, som alltså har erbjudit Nehemja egentligen sin tjänst. Det är nu när Nehemja har låtit sina känslor komma i dagen som Gud börjar handla. Som Gud börjar röra på den persiske konungens hjärta och börjar öppna dörrar för bönesvaret. Och det här är ju en bok, liksom Esra bok, som talar om Guds suveränitet över jordiska konungar. Och hur Gud är i stånd att röra vid världshärskares hjärtan för att få den såsom vattenbäckar att rinna i sin hand precis dit han vill. Det är en bok, detta också, som handlar om Guds trofasthet mot sina löften. Gud hade ju, Nehemja hade ju åberopat ett av Guds löften när han bad sin bön i första kapitlet. Det är en bok också detta som visar att Gud inte är beroende av många eller en massa människor eller mänsklig kraft och militär styrka för att fullborda sina syften i historien. Här är en man som bad borta i Susans borg, 100 mil ifrån händelsernas centrum. Och Gud kommer att använda denne enda mans bön för att förändra situationen. Och vi kommer också att se idag att praktisk bön används av Gud för att fullborda hans syften. Det är en bok, Nehemja bok, som visar oss på ett så praktiskt sätt hur Gud handlar, hur vårt ansvar finns där i Guds förverkligande utav sina syften i historien. Han utesluter inte vårt deltagande. Han har inbegripit vårt deltagande i sitt förverkligande utav sina suveräna syften. Vi har en del där. Det är inte fatalism. Det är inte så att den kristne kan sätta sig tillbaka i stolen och säga: det spelar väl ingen roll vad jag gör, Gud gör som han vill ändå. Vad betyder mina böner? Gud gör som han vill ändå. Mina pengar? Gud kan ju göra vad han vill ändå. Ja, visst kan han det. Men han har valt att inbegripa dina och mina böner, ditt och mitt vittnande, i sitt fullbordande av sina syften. Och här ser vi det på ett så tydligt sätt. En mans bön. Och Gud är förtjust i att få använda denna mans bön för att förverkliga en ny situation i Jerusalem och för folket där. Vårt ansvar i den andliga krigföringen, det var det frågan om. Till den här boken talar om andlig krigföring. Nåväl, Nehemja bad en kort bön, tyst för sig själv. Och så öppnar han återigen munnen. Och det verkar nu så som Nehemja verkligen hade tänkt på hur han skulle kunna förverkliga ett återuppbyggande av muren i Jerusalem, bara han finge tillstånd av konungen. Så han tillkännager nu en färdig plan. Han säger: ja, om det täckes konungen, vers 5, och om du finner behag i mig, din tjänare, så ber jag dig att du vill låta mig åka till Juda och Jerusalem och bygga upp murarna igen. Och då frågar konungen, som är en praktisk man, också han: Nehemja, hur länge behöver du vara borta? Och Nehemja tas inte heller där på sängen, utan han hade tydligen tänkt också på en tidsplan. Så han uppger för konungen, står det i vers 6, en bestämd tid. Vi vet inte hur lång tid. Det gick överraskande fort att förfärdiga muren senare. Men Nehemja kom att vara borta ifrån Susan i 14 år. Så jag vet inte om han här bad om tjänstledigt i 14 år riktigt. Men en bestämd tidsplan hade han. Han hade fått ner sin vision på jorden. Det var inte bara det att han sa: jag känner att jag vill åka till Jerusalem. Han visste vad han behövde göra där. Han visste att det krävdes bestämd tid. Och han kunde delge konungen sin plan i konkreta termer. Och ytterligare säger han i vers 7: och kan jag också be att få ett brev så att jag får passera genom ståthållarområdet i landet på andra sidan floden. Det vill säga en sorts visum eller pass, om du så vill, utbeder han sig om. Det var inte bara det att han på något ljusblått sätt kände att Gud hade kallat honom, och nu spelade ingen roll vad mänskliga begränsningar och lagar sa. Nu var det bara att ge sig iväg. Nej, det behövdes pass också. Det behövdes visum. Det behövdes uppehållstillstånd. Han rättade sig efter det, och han frågade nu konungen om det. Och ytterligare, vers 8, så dristar han sig till att fråga om att få råmaterial också. Kan jag få ett brev till Asaf, uppsyningsmannen, över den konungsliga skogsparken, så att han låter mig få virke för att därmed timra upp portarna till borgen som hör till templet? Han visste att det behövdes byggnadsmaterial för att kunna sätta muren i stånd. Så han bad om det. Han kunde konkretisera sin vision. Och till och med, hörni, säger han så här: Även konung, så behöver jag virke för att bygga upp min egen bostad. Nu blev väl Nehemja oandlig i alla fall. Han ber Gud indirekt att få virket i ett eget hus också. Men varför det? Det var naturligtvis så att Nehemja också behövde en plats att bo i Jerusalem. Han kom att bygga ett ganska stort hus. Han kom så småningom att bli ståthållare i Juda. Hans hus kom till stor användning så småningom. I hans hus kom dagligen att 150 man bjudas på middag. Plus alla tillfälligt tillresande, står det i ett senare kapitel. Han kom att använda sitt hus för Herrens räkning. Och han visste att han behövde en egen bostad. Och står det: konungen beviljade mig allt detta. Varför då? Eftersom Guds goda hand var över mig. Guds goda hand var över mig. Han tillskriver inte konungen någon speciell ära, utan han tackar Gud för det här. Det är Gud som har rört vid konungens hjärta och gjort honom vänligt inställd till judarnas situation och beviljat mig allt detta vad jag har begärt. Tjänstledighet, kanske 14 år. Råmaterial, en rekvisition att ta ut allt vad jag behöver i form av virke ur den konungsliga skogsparken och virke till mitt eget hus också. Tack gode Gud, vad du är god mot mig. Så tänkte Nehemja. Och så begav han sig iväg. Och konung Artaxerxes ställde också till hans förfogande, står det i vers 9, härhövitsmän och ryttare, eftersom farleden upp till Jerusalem var en farofylld väg där rövare ofta låg i försåt för att skaffa sig ett ro. Men nu ska ni se. Nu har alltså beslutet fattats att åka upp till Jerusalem och sätta i stånd muren igen för att tempeltjänsten skulle kunna komma igång. Jag ser templet i Jerusalem som alltså redan var uppbyggt redan 515 före Kristus. Nästan 100 år tidigare hade det börjat uppbyggas igen. Där fanns templet, men det fanns ingen gudstjänst i templet. Det fanns ingen lovsång i templet. Det fanns ingen offertjänst. Därför att fienden hade legat åt judarna i Jerusalem och kommit dem och blivit dem övermäktiga och rivit ner muren. Och så hade lovsången tystnat. Guds folk hade inte förmått hålla stånd emot fienden. Jag överför det här till en andlig situation, till en andlig parallell genast, och får det till denna betydelse. För att lovsången ska kunna fungera i Guds församling, så är det nödvändigt att också Guds folk bygger på muren, det vill säga håller stånd emot fiendens angrepp som vill komma in för att tysta och förhindra vår tillbedjan och lovsång av Gud och vår gemenskap. Det hade fienden lyckats med nu, och nu rådde smälek och förakt för judarna och ingen lovsång hördes i Jerusalems tempel. Muren måste byggas upp igen, och Nehemja har en plan. Han har konkretiserat planen. Han vet vad han har i fickan nu när han kommer till Jerusalem. Men, står det i vers 10, men då horoniten Sanballat och Tobia, den ammonitiska här tjänstemannen, hörde detta, förtröte dem högeligen att någon hade kommit för att se Israels barn till godo. Nehemja hade inte ens hunnit fram till Jerusalem för en motstånd uppväcks emot honom. Inte i form av våld, yttre motstånd, men i form av någon slags psykiskt motstånd, skulle jag vilja se det som. Han upplevde att här fanns människor i hög ställning som såg med oblida ögon på att Nehemja var på väg till Jerusalem för att iståndsätta muren igen så att gudstjänsten skulle kunna komma igång igen. Sanballat och Tobia tyckte illa om detta, och det lät de Nehemja få reda på, eftersom han kan skriva det för oss här. Och det måste ha känts ganska obehagligt att veta att folken omkring, ledarna för dessa folk, genast såg med agg på att Nehemja kom tillbaka för att se till Guds folks bästa. Och vet ni, så är det alltid när man har gjort upp en plan som man nu vill sätta i verket eftersom man tror att det är Guds vilja. Man upplever någonting av motstånd, någonting av initialsvårigheter, någonting av psykisk press, nästan någon form av depression inför att ta sig an verket i praktiken nu också. Jag tror att det här är någonting vad missionärer upplever många gånger. Jag vet, jag samtalade med Kjell Sjöberg förra året när jag gick igenom den här boken i Örebro vid ett tillfälle. Och Fråga honom om inte han hade upplevt det där också. Hur det är att komma till ett främmande land med evangeliet. Precis rätt, sa han. Det är precis vad jag många gånger har upplevt när jag har kommit till Afghanistan. För att därför kunna evangelium. Upplevt detta kompakta motstånd. Det är för att jag vet att jag har kommit in på fientligt territorium. Det vill säga, i andligt hänseende finns det onda andemakter som behärskar geografiska territorier på vår jord och vill där ha herravälde över människornas tankebanor. Och ser med oblida ögon på att evangeliets förkunnare ger sig in på detta område för att möjligen sätta människor fria, komma till deras bästa, till deras godo. Och så möter missionären många gånger detta psykiska. Det upplevs ofta som ett psykiskt motstånd, även om det är ett andligt motstånd. Och det kan leda till nästan någon form av depression i början av ett arbete i ett nytt land. Någonting av det här upplevde, tror jag, Nehemja. Det var inte bara motstånd av kött och blod. Det var, som Paulus säger, en strid emot ondskans andemakter i himlarymderna. Och han kände på ett psykiskt sätt det andliga motståndet som stod som en mur emot honom, därför att han kom för att se till Israels barns bästa. Men Nehemja brydde sig inte om. Han fortsatte ända fram till Jerusalem. Och återigen får vi nu se hur praktiskt denne man handlar. När han kommer till Jerusalem så ropar han inte ihop stadens befolkning och säger: lyssna nu på mig, jag har fått en vision av Gud, vi ska bygga upp muren igen. Nehemja far hem till Susansborg. Det är så många som har kommit och sagt så där före dig. Du vet inte ett dugg om hur situationen är här. Du vet inte hur många gånger vi har försökt men misslyckats. Det är ingen idé, Nehemja. Nej, Nehemja var visare än så. Han hade ju triumfkortet i sin ficka. Han hade ju konungens medgivande och tillåtelse och auktoritet att iståndsätta arbetet. Men han tillkännager inte detta på en gång. Istället står det att han om natten, alltså i hemlighet, drar ut på en åsnerygg genom dalporten och far ner söder om Jerusalems mur och upp emot den östra delen av muren för att se, står det, hur det stod till med muren, för att bese Jerusalems mur och hur den var nedbruten och hur dess portar var förtädda av eld. Han gjorde detta möjligen redan runt hela Jerusalems mur, en 2,5-3 kilometer lång sträcka, för att själv skaffa sig en förstahands uppfattning om hur muren såg ut, vad som behövde göras, hur mycket arbete som fordrades, hur lång tid som man behövde arbeta, hur man skulle kunna fördela befolkningen på muren för att få den iståndsatt så fort som möjligt, var någonstans på muren som det behövdes mest arbete och så vidare. Han var en praktisk man. Han hade säkerligen med sig papper och penna och gjorde en skiss av muren och ringade in områden där man särskilt skulle kunna komma att behöva att lägga ner mycket arbete. Och när han själv hade samlat in denna faktainformation och själv visste vad det rörde sig om och själv kunde stå upp och tala så som en som vet vad det handlar om och inte en ljusblå visionär som bara kommer och tror att allt ska ordna sig. När han själv visste vad det rörde sig om och visste att han i fickan hade hemligheten på hur det skulle lösas på ett praktiskt sätt, rekvisitionen, rättighet att gå in i den konungsliga skogsparken och hämta virke hur mycket som helst och så vidare, då stannar han tillhopa, står det i vers 16, föreståndarna, prästerna, ädlingarna och de övriga folket som skulle få med arbetet att göra. Och så säger han: nu ska jag berätta för er, ni ser ju själva enligt vers 17 i vilken nöd vi är, hur Jerusalem ligger öde och hur dess portar är uppbrända av eld. Låt oss slå upp och bygga, så att vi inte längre får vara till smälek. Och så tar han fram sitt trumfkort. Titta här, mina vänner. Titta hur Gud har varit god mot mig. Han säger: titta hur min Guds hand har varit över mig och varit mig nådig. Och så visade han den konungsliga rekvisitionen. Så visade han den konungsliga fullmakten att börja bygga på muren. Och folket förundrade sig och sa: med dig måste Gud vara, Nehemja. Och nu tog man mod till sig. Nu motiverades man för första gången på många år att ta sig an arbetet igen. För nu förstod man att Gud var med Nehemja. Det var inte bara en ljusblå visionär som ville se att någonting skulle hända helt plötsligt. Här var en man som visste vad han talade om. Här var en man som inte bara hade en vision. Han visste hur den visionen skulle förverkligas. Och han kunde peka både på behov och på medel och sätt att möta det behovet. Så här ska vi arbeta. Så här ska vi göra. Och så ska det kunna förverkligas. Vi tror på dig, Nehemja. Du är en praktisk man, och med dig är också Gud och Guds goda hand. Och så står det att man tog mod till sig för det goda verket. Vers 19. Men när horoniten Sanballat och Tobia, den ammonitiske tjänstemannen, och araben Gesem fick höra detta, du ser så fort nu Jerusalems befolkning också hade fattat beslutet. Visst ska vi ta oss an verket att bygga på muren. Genast var motståndet där. Genast var fienden där. Och förargades över detta tilltänkta tilltag. Och lägg märke till att fiendeskaran har utökats. Den representeras nu inte bara utav samariternas ledare Sanballat, ammoniternas ledare Tobia, utan också arabernas ledare Gesem. Det är tre grupperingar nu som ställer sig fientligt inställda till judarnas tilltänkta företag. Och det står att de bespottar judarna. Och de visar förakt för dem. Och de säger, vad är det ni vill göra? Vill ni sätta er upp mot konungen, va? Och man försökte få det att se ut så som vore det ett uppror, en rebellisk aktion emot kejsaren där borta i Persien. Över vilken, som ju också fortfarande hade makten över judarna naturligtvis. Det var inte frågan om någon slags självständighet. Som judarna hade fått genom denna Nehemja mission till Jerusalem. Utan de hade fått tillåtelse att bygga upp muren igen. För att tempeltjänsten skulle kunna fungera. Men de var inte självständiga. Och därför menar nu fina, aha, ni vill göra uppror emot Persiens konung. Det kommer inte att gå. Han kommer snart att få höra om ett tilltag. Men det var ju inte sant. Han hade gett sitt medgivande. Och Nehemja kan frimodigt svara dem, som han nu säger i vers 20. Då gav jag dem detta svar. Himmelens Gud ska låta det gå oss väl. Och vi, hans tjänare, vi vill stå upp och bygga. Men ni har ingen del i Jerusalem. Ni har ingen rätt eller åminnelse i Jerusalem. Lägg märke till hur Nehemja i sitt svar emot denna andra attack som kommer inte bara honom till del utan hela befolkningen i Jerusalem. Frimodigt ger bekännelsen, vi är himmelens Guds tjänare. Vi är inte ens Persiens konungs tjänare, vi är himmelens konungs tjänare. Han har givit oss uppdraget att bygga upp Jerusalem. Han viftar inte ens med fullmakten ifrån persiska hovet. Han går direkt till upphovsmannen som har öppnat dörren för denna möjlighet och säger, det är tack vare honom. Det är tack vare honom som vi är här och bygger. Vi är hans tjänare. Och ni har ingen auktoritet i Jerusalem. Ni har ingen rätt att hindra oss. Vi är denne Guds folk. Och så kommer det tredje kapitlet. Som man väl tycker att nästan vore onödigt. Ett sådant långt kapitel som bara räknar upp murens sträckning och de olika tornen och portarna. Nästan varje meter av muren räknas upp. Och vilka som arbetade där och där och där och där runt hela muren. Ändå så tror jag att detta är ett av de viktigaste kapitlerna i Nehemja bok. Och inte minst med tanke på församlingens arbete inför hösten. Och den vision som vi vill gripa om. Och det arbetssätt som vi vill finna förverkligat ibland oss. Tror jag att det här kapitlet är väldigt viktigt. Och jag hoppas vi ska få tillfälle att tala om det mer. På vår församlingshelg i Ljungskile om ett par veckor. Det är bland annat med anledning av det som jag har fortsatt in i Nehemja bok. Vi finner här en man som har en klar målsättning. Och som presenterar sin målsättning för hela församlingen. För folket i Jerusalem. Och de ger sitt bifall till den målsättningen. Vi ska uppbygga muren. Vi ser också att i det tredje kapitlet, denna arbetsplan, nödvändiggör varje persons deltagande och aktiva deltagande för att målsättningen ska kunna förverkligas. Och vi ser att den andliga sidan hela tiden finns med. Det nödvändiggör en tro på att Gud är med oss i vårt arbete att förverkliga vår målsättning. Ja, Det finns en kort skiss förresten på den här muren som jag har gjort i en stencil som ligger på bokbordet som ni är välkomna att ta efter gudstjänsten. Jerusalems mur hade på den här tiden en sträckning av omkring 2,5-3 kilometer. Och nu var förstås frågan, hur ska vi kunna återuppbygga muren? Här är materialet, här är murbruket, här är virket i portarna, här är stenarna, här är allt vad som behövs. Och nu fordrades återigen ett praktiskt tänkande. Och det tycker jag är så tjusigt att se i det här kapitlet. Hur Nehemja sprider folket runt om hela muren. Han säger inte okej, nu samlas vi alla klockan 7 på måndag morgon upp vid fårporten och börjar bygga där. Nej, där började visserligen prästerna att bygga. Men där bredvid den byggde Jerikos män. Och bredvid den byggde Sakur, Imris son. Och så räknas det upp hur olika grupper av folket bygger runt om hela muren samtidigt. Det fanns folk spridda runt hela muren samtidigt. Så att muren höjde sig med samma hastighet runt om. Och man slapp att trängas omkring samma byggnadssträcka. Och man sparade tid på det sättet. Och muren skulle på ett så sätt komma att bli färdig runt om samtidigt. Det var väldigt fint uträknat av Nehemja. Och det visar för oss nödvändigheten att alla är inbegripna i och utspridda i arbetet i församlingen. Och bygger på sin del runt om muren samtidigt. Ingen del är oväsentlig. Han, den helige ande, tar sig tid att räkna upp varje del av muren. Inte bara fårporten. Den skulle man kunna tycka att det var den viktigaste. Det skulle ju offerdjuren träda in för att sedan slaktas och bäras fram i templet i offertjänsten. Ja, den står visserligen först. Men jag tror att det beror på att, som det står i vers 1, att när man hade byggt upp fårporten så helgade man den genast och satte in dörrarna för att så att säga den skulle kunna komma i stånd för användning så fort som möjligt, så att tempeltjänsten skulle kunna komma i stånd och offertjänsten kunna börja. Medan byggnationen av muren fortfarande pågick så helgade man fårporten och använde den genast medan muren fortsattes att bygga upp runt om staden. Lägg nu märke till en sak som framkommer i flera verser. Det är olika grupper av människor. Alla grupper av människor finns med. Där finns prästerna, ja, överste prästen. Där finns hövdingarna, vers 9. Vers 12. Där finns salvoberedarna, apotekarna. Där finns köpmännen, vers 31. Där finns tempelträlarna, guldsmederna, leviterna. Olika grupperingar utav folket är alla representerade vid muren. Det var ingen som var för fin för att få vara med. Det var ingen som var för låg för att få vara med. Alla var med, oavsett social ställning. Alla hade sin funktion vid muren. Det är väldigt viktigt. Det finns visserligen ett sorgligt undantag i vers 5. Det står att bredvid arbetade tekoaiterna. Men det förnämsta bland tekoaiterna ville inte böja sin hals till att tjäna sin herre. Man var förstått. Ta i en musle och låta ner sig med murbruk. Det går över vår värdighet. Och så gick man där i sitt högmod och ville inte böja sin hals för att tjäna sin herre. Det fordras faktiskt att man böjer sin hals för att tjäna Gud. Det fordras denna egenskap som är så tjusig och så nödvändig i Guds rike, som vi kallar för ödmjukhet. Att ödmjuka sig för att tjäna Gud, det fordras. Högmod förhindrar Guds verk. Här fanns sådana som ansåg att den uppgiften är under min värdighet. Jag tänker inte ta genom musle, minsann. Och så förhindrades egentligen arbetet. Därför att inte de ville vara med och bygga på muren. Inte ville underordna sig sin herre, som det står. Det var inte Nehemja de skulle underordna sig. Det var Herren de skulle underordna sig. Och vara villiga att böja sig för att göra den minsta lilla uppgift som fordrades för att muren skulle sättas i stånd. Ingen uppgift i Guds församling är för liten. Ingen är för billig. Ingen är under din och min värdighet. Varje uppgift är lika stor och lika nödvändig. Vi måste böja oss för att låta oss tjäna Herren. De fick heller inte vara med när segerglädjen kom, naturligtvis. När muren var klar. Då kunde inte de uppleva samma glädje. Det var mest synd om dem själva. En annan intressant sak. I vers 10. Där bredvid arbetade Jedaja, mitt emot sitt eget hus. Vers 23. Därnäst arbetade Benjamin, mitt emot sitt eget hus. Vers 28. Ovanför hästporten arbetade prästerna, var och en mitt emot sitt eget hus. Därnäst arbetade Sadok, mitt emot sitt eget hus. Och vers 30. Berekias son med Sullam arbetade mitt emot sin tempelkammare. Det betyder alltså att de som bodde ut med muren, de slängde sig inte på bussen klockan 7 på morgonen och for till andra sidan stan för att arbeta på muren. De gick rakt utanför sitt hus och där började de arbeta på muren. Det var liksom deras del utav mursträckan, deras ansvar. Och det var naturligast att naturligtvis det de bodde i första hand där bygga på muren. I första hand där vinna seger över synden, om vi får överföra det i andligt hänseende. I första hand där jag framlever mitt liv i vardagen, där är min uppgift, mitt ansvar i församlingens murbyggande. Och det hade naturligtvis med sig också att man blev särskilt noga. Måste se till att muren kommer i bra stånd, åtminstone framför mitt hus, så inte fienden kommer in där jag bor, om han nu kommer. Så det hade med sig en dubbel effekt detta. En känsla av personligt ansvar som gjorde att man var mera noggrann med att förfärdiga muren, eftersom man fick ansvar att förfärdiga den just där man bodde. Samtidigt så hade detta med sig att det gynnade det gemensamma byggnadet på muren runt om. Var och en fick sitt personliga ansvar där han bodde och blev då särskilt noggrann med den mursträckan. Och det gynnade ju hela murens iståndsättande. Och vet du, jag tror att detta är sant om Guds församling. Guds församling blir lidande på varje liten medlem eller lem som brister i sitt personliga ansvar. Och det finns ingen annan som kan bära ditt och mitt personliga ansvar. Du kan inte överlåta mig åt Herren. Jag måste själv överlåta mig åt Herren. Du kan inte vandra i den heliga ande åt mig. Jag måste själv ta på mig ansvaret att varje dag överlåta mig åt den heliga andes kontroll. Det kan ingen göra för dig. Ingen göra för mig. Jag måste själv övervinna min stund av frestelse. Det är min prövning. Det är mitt ansvar. Och i den mån jag underordnar mig Herrens herravälde och den heliga andes kontroll den stunden, så sätter jag muren i ordning där jag bor, där jag framlever mitt liv. Och det har hela församlingen nytta och glädje utav. Brister jag i mitt ansvar, så skadar det hela församlingskroppen. Se hur Gud har gjort oss beroende av varandra. Vi kan inte längre leva som vi vill. Eller om vi lever som vi vill, så har det i alla fall inverkan och åverkan på hela församlingskroppen. Jag är inte längre min egen. Nej, jag tillhör Kristus, är vi snabba att säga. Ja, du tillhör församlingen. Du tillhör församlingskroppen. Och vad du gör som enskild medlem i kroppen, det har faktiskt betydelse för hela kroppen. Och att vi förstod det här, så att vi vandrade varsamt fram där vi framlever vår vardag. Förstår att mitt vittnesbörd, mitt liv, det har inverkan på attityden till hela församlingen, hela muren. Varje liten rämna, varje liten spricka var viktig. Det var vad jag har fått ut av tredje kapitlet. Och jag tycker det är tjusigt att det också nämns i 20:e versen att därnäst sattes under ivrigt arbete en annan sträcka i stånd av Barak. Några okända män och kvinnor står också uppräknade. Men under ivrigt arbete. Man var ivrig, man arbetade ivrigt med muren för att sätta den i stånd. Den fick det vittnesbördet om sig att den växte därför att folket var målmedvetna. Man ville göra det, man visste att man kunde göra det. Man visste att Gud var med dem. Man hade Nehemja och hans praktiska plan som han hade konkret beskrivit för dem. Och man trodde att man skulle kunna förverkliga målsättningen som man alla hade kommit överens om. Det får vi lämna Nehemja idag. Och vi kommer att fortsätta och se att när man beslutar sig för att tjäna Herren och som församling gå in i ett gemensamt program som man under Gud tror att man har fått att utföra som församling, och upplever att man till och med får framgång i det här programmet, framgång i sitt arbete. Och jag upplever att vi som församling har upplevt framgång detta år. Men jag tror att vi också kommer att få uppleva vad resten av Nehemja bok handlar om. Inte minst fjärde kapitlet. Nämligen motståndet. Motståndet växer i proportion till framgången, verkar det som. Ju högre muren växte sig, ju mera växte också motståndet utanför murarna. Och ju större nödvändighet fanns det av tillgången till bön. I fjärde kapitlet får vi se det. Bönens hemlighet, bönelivet i församlingen var hemligheten till att segern så småningom kunde solidiseras, att muren kunde bli förfärdigad. Men det var tillgången till bön, församlingens böneliv parallellt med församlingens arbete i en gemensam målsättning kommer att leda oss till en underbar seger. Må vi få sluta upp omkring någonting av detta för hösten. Här är vårt program, här är vårt arbete. Detta vill vi göra. Under Gud ska vi göra det. Och med bön så ska det lyckas, även om motståndet kommer att möta oss. Amen. Herre, vi tackar dig att du fortfarande vill ge åt din församling en vision. En vision att vinna seger och utöka området för ditt rikes skull i den här världen, Herre. Vad det än betyder, Herre, att församlingen ska göra i egenskap av salt och ljus i denna värld, så ber vi dig, Herre, att vi skulle som en enda kropp kunna få sluta upp, Herre, och se vår individuella funktion i den stora helheten, Herre. Att personligen vandra med ansvar inför dig och bygga på muren där du ställt oss, Herre. Hjälp oss, Gud, att ha tillgång tillsammans till bönens hemlighet och känna att vi bär varandra framåt, uppmuntrar varandra att tillsammans bygga vidare på den uppgift du givit oss här i Göteborg och utöver världen att utföra. Välsigna denna din församling för hösten och dess arbete. I Jesu namn. Amen.